När jag gick på mellanstadiet så fick vi en skoluppgift. Man skulle lära sig att forska. Och alla i min klass valde då ett ämne att forska på. Någon valde tigrar, någon annan elefanter, någon annan kanske ville forska på FN. Jag valde att forska om mig själv. Och mina nallar.
Vilka är nallar? Var det många nallar?
Jo, jag presenterade här för klassföreståndaren. Hon sa, jag har en nallevärld. Jag vill forska på den. Hon tyckte det här var så udda och konstigt. Så hon sa, ja, ja, okej. Du får forska på nallevärlden. Och det gjorde jag.
Men du tillhörde dem som just som en lärare lät hållas eftersom kanske hon misstänkte att annars så skulle det här inte gå alls.
Mina föräldrar frågade efteråt, hur gick det till där när Erik fick tillåtelse att forska på sin egen värld då? Hon sa att nej, men han argumenterade så starkt för det här med bra argument så att jag kunde inte säga nej. Och sen hade man redovisning i klassen då, att ja, någon läste upp det den hade fått reda på om tigrar och den andra om den, vad den hade forskat fram om elefanter och den tredje om FN då. Och mitt föredrag handlade om min egen nallevärld.
Vad kom du fram till?
Faktiskt väldigt mycket. Jag ritade ett släktträd.
Av nallarna?
Ja, hur alla var släkt.
Var du med som en gren där, eller?
Nej.
Nej, det var ingen biologiskt...
Jag har då egentligen ingen koppling till den här världen. Den är liksom helt autonom.
Okej. Okay.
Så det är som en författares universum, skulle man kunna säga.
Minns du några nallar där i det trätten?
Absolut, jag minns allt. Jag minns allt.
Okej, det vågar du säga?
Ja, alltså jag skulle ju kunna... jag minns ju det här föredraget, jag skulle ju kunna dra det för dig. Men då skulle det uppta hela dagens program. Så att jag förkortar det lite grann och sen så ska jag koppla den här nallevärlden lite till vårt övergripande tema.
Ja, som är manlighet.
Ja, det är ju det. För att det är nämligen så här att i den här nallevärlden så finns det en kung och en drottning. Och de har de tydliga namnen mannen och fruen. Det är två björnar då i samma storlek och mannen är klädd i en blå pyjamas och fruen är klädd i en rosa pyjamas. Och det intressanta då att fruen är aktören och mannen är den passiva.
Okej.
Okay. Och mannen är otroligt förtryckt av sin hustru, fruen.
Oh.
Han, så fort han försöker säga någonting så avbryter hon. Och hans röst, han pratar med en sån här pipig röst. Han kan nästan inte få fram några ord. Men han är ändå kung över nallevärlden. Och fruen, hon har en väldigt grov, liksom nästan sönderrökt röst. Och gormar och har ett temperament. Och skäller ut mannen. Och mannen, han...
Hur tar han det då? Nej, blir han ledsen?
Ja, han blir jätteledsen. Han förstår inte varför fruen är så arg på honom hela tiden. För att han sköter ju mycket av rulliansen i det här kungariket och nallevärlden. Byråkrati, det är mycket att vara kung.
Han är byråkrat också.
Ja, han är byråkrat. Han är absolut byråkrat. Och sen så sitter han och bygger modellflygplan. Och jag tänkte nu inför det här, vad skulle mannen om, det här var ju på 90-talet, så att då tänkte jag väl att mannen, ja, han bygger då modellflygplan. Men idag så tänker jag att han kanske sysslar med, han skulle skriva väldigt många Wikipedia-poster.
Okay.
En sån man är han.
Okay.
Väldigt försynt och duktig och ordningsam, men då hunsad av sin hustru. Och fruen är glad och vild och äventyrlig och... Jag höll ju också på att skriva olika liksom små noveller om det här. Och då är det alltid fruen som är huvudpersonen.
Okay.
Mannen är så tråkig, men hon är liksom med sin bästa kompis kossan. De är ute i världen och liksom...
Kossan? De är ute på resor?
Ja, de är ute på resor och liksom slåss mot mörkrets makter och sådana saker.
Okay.
Det är...
Men vem av de här sympatiserade du mest med?
Jo, det här har jag då i vuxen ålder tänkt på. För att redan under ungdomen så var det många som kom, särskilt äldre, de släktingar eller vänner till familjen som bara, haha, det här kanske säger någonting om hur det är den här familjen. Att det där skulle vara liksom en gestaltning av mina föräldrar.
Ja.
Men det är inte det, för min pappa är inte så där, liksom, han pratar inte med någon pipröst och jag tycker inte han är särskilt förtryckt. Och min mamma är inte så där överdrivet arg. Och liksom, det är inte dem.
Nej.
Vilka är det då?
Du har inte snappat upp dem från, ursäkta den banala, jag utgår från mig själv, som en tom människa. Du har inte snappat upp det här från något barnprogram eller sånt där?
Nej. Jag tror, det här är då tesen här idag i alla fall. Jag tror mycket på att man rent psykologiskt har en manlig och en kvinnlig sida.
Mm.
Att alla har det. Det här är lite jungiansk psykologi då. Man har någon slags anima och animus. Och det har alla människor, både liksom biologiska kvinnor och män. Och för att bli en hel människa så måste man sluta fred med de här. Att om man har en väldigt stark manlig sida, oavsett biologiskt kön, så måste man då lära känna sin kvinnliga sida och tvärtom.
Mm.
Och de här nallarna är då en gestaltning hur det ser ut i mitt inre. Mm. Att min manliga sida, den är liksom, det är ju en kung och en drottning, så det är liksom två primära arketyper.
Ja.
Men att den här mannen pratar med den här, han är så förtryckt. Det är liksom, det säger nog någonting om mitt förhållande till min manliga sida och hur jag då nästan idealiserar en kvinnlig sida.
Ja, alltså jag kan spontant tänka, jag kan liksom jag gör den här, vad heter det, reservationen, den här baserad på 90-talsfeminismen som jag fick i mig. Att jag kan hålla med dig, men kan det lika gärna vara kulturella föreställningar, så att säga. Såväl som att det skulle kunna vara en grundläggande genetisk, men jag känner ju absolut igen mig i det här. Men jag hade ju någon annan form av större drama som pågick på det viset. Jag hade inte nallar, utan jag hade ju en vad jag skulle kalla för, i senare ålder kallade jag henne för anti-Molgan, alltså en Molgan-figur, en påhittad figur som var hemsk, som var ondskefull, som dök upp när det gick dåligt för mig och såna här saker. Och det var väldigt tydligt, hur jag ser det i efterhand. Det var ju definitionen av det som jag inte skulle vara. Det var en flicka som var utåtagerande, betedde sig hur hon ville, med inte minst språket. Hon hittade på ord som jag försöker rätta henne hela tiden. Så säger man att det heter inte så. Det heter inte garderob. Det heter garderob. Liksom. Garderob. Hon liksom bara njöt av att terrorisera mig med den här typen av. Och dök alltid upp när det var hemskt. Och sen så, och det har jag förstått liksom i vuxen ålder. Det här måste ju vara någon form av att jag försökte definiera mig själv som pojke, helt enkelt. Och hon inbegrep ju då all form av konst också. Dockor och konst, det var liksom, allt var feminint konnoterat liksom. Av någon anledning snappat upp, inte, min bror hade inte så, min storebror, utan han var med normalt en relation till det. Men sluta fred, säger du. Hur gick det med mannen och fruen då? Kunde de pågå det fortfarande?
Det gör nog det. Alltså, alla de här nallarna finns på vårt landställe i Dalarna i ett rum.
Okej, okay, då har de kvar.
Ja, ja. Ja, de här är heliga tingestar. Det är liksom, de får inte röras. De bor där. De bor i ett rum som då kallas för nallerummet, förstås. Och gäster som kommer till det här landstället får då audiens in i nallerummet.
Okay.
Inte vem som helst, förstås. Jag måste ju checka av att de klarar av den här showen som spelas upp där inne.
Ja.
När jag då går in i de olika nallergestalterna och spelar upp.
Otroligt, du har kvar det.
Ja, jag har kvar rösterna liksom, och deras karaktärsegenskaper och...
Vilka var det mer då? Kossan, sa du?
Kossan är ju då fruens bästis.
Mm.
Och hon är lite...
Var hon en ko eller? Var det bara nalla? Eller var det...
Ja, nej, hon... Precis. Fruen och mannen är björnar då. Mm. Och så kossan är en ko.
Mm.
Och hon är väldigt, väldigt sorglös. Lite korkad faktiskt. Mm. Hon gillar mest att liksom äta godis och ha det kul.
Mm.
Men fruen då tycker att det är en väldigt spännande liksom äventyrspartner.
Ja, men det låter ju, tycker jag, som förbjudna sidor liksom lite grann.
Jo, det tror jag. Mm. Alltså det... Jag tror att det här liksom... Skulle man ta med en psykolog till det här rummet, så skulle alla ens inre spänningar liksom kunna lösas. Men jag har funderat på just den här mannen och hans pipiga röst. Hur kunde det bli så?
Det låter ju ändå, får man säga, det låter progressivt. Mina gosedjur slängdes ju. Min mamma slängde mina gosedjur. Jag räddade några, de viktigaste. Men det där var ju ett trauma, men det gjorde hon när jag var 15-16 eller sånt där. Och sen hade, men just det här, när man frågar några år senare, nej, de slängde ungefär. Man får inte veta när det här, och det där har varit jobbigt i mitt liv. Man får inte veta när liksom någon plastmorfar verkar vara på, ska dö eller något sånt där. Nej, men ingenting att titta på. Vi mötte och hälsa på honom. Sitt kvar i bilen här ungefär. Så här, och sen var det sista gången man hade chans att se. Liksom, och katten plötsligt som var helig, liksom, Gustav. Nej, han är gammal och tvungen att avlivas. Han var ju kanske det, men andra sidan så var det ju också att de skulle flytta och lite såna andra grejer. Så att, men det här är liksom med jag tänker att när mannen helt enkelt, att det är ju bättre med en sån man än kanske, för de gosedjur jag hade, det var ju väldigt grabb, det fanns ingen, fanns inget ifrågasättande av den patriarkala världsbilden på något sätt. Mm. Utan det var, jag hade överhuvudtaget inga gosedjur som var av något annat än en diffust generiskt manskön, tror jag. Och då hade jag väl kanske 70 stycken.
Och vad hade de för karaktärsegenskaper då?
Det fanns ju en dum, en korkad, och så fanns det en elak. Och det var jag och min bästis som hade, han hade likadana. Och de utsattes för någon slags Tom och Jerry artat våld liksom. Sen var det ju, den helige patriarken var ju för Våffla, som var en gammal hund som hade en liten katt som var kisse mjau mjau. Men de fick liksom inte vara med, för de var så sköra, så att de fick ändå liksom, de var någon slags, nej, de kunde man inte leka med, för att det var ändå liksom, de var inte roliga, de var humorlösa på någon mening, de var bara ömhet och trygghet på något sätt. Men sen en mängd smurfar och en massa marsvin och hacke hackspett då, och Gustav, katten Gustav, som jag hade tillsammans med en kompis som heter Pelle. De var ju talismaner, de skulle ju alltid vara med. Och om inte de var med på något sätt, då kunde ondskefulla saker hända. Det underliga var att jag sökte upp Pelle, min barndom, som jag hade träffat många år i vuxen ålder. Och jag tillbringade sommaren på hans landställe, så där jag fick vara där några veckor ibland. Och så tog jag upp det där med att det var konstigt att de ska alltid vara med, och så skulle vi alltid befinna oss i gungställningen. När, för de hade tomt precis bredvid tåget. Tåget bara for förbi, precis någon 3 meter från tomtgränsen. Och det klingade i någon slags bommar ungefär 75 sekunders förvarsel. Så vi var tvungna att släppa allting och springa upp till gungställningen mer med Hacke och Gustav. Annars skulle någonting hemskt hända. Och så började gräva där. Då träffade de han och hans föräldrar, så vi satt där och fikade upp. Tog upp där, vad var det som skulle hända? Jo, men vi hade fått för oss en galen tandläkare skulle krascha med sitt flygplan in i oss. Men jag var konstigt att vi hittade på det. Jag tog jag tandläkaren. Jag var konstigt att det var, för det var, men det var en genuin rädsla så där. Nej, men då sa ju Hans Pelles mamma att, nej, men kommer ni inte ihåg att ni satt ju på bryggan när ett plan kraschade 30 meter ut i vattnet. Ni satt där som var 3 år gamla med era grejer. Och så var det liksom, det var ett plan som, det stod ju i tidningen sen, för att folk dog liksom. Men då hade vi liksom, så bara landet skulle göra en, han skulle styla, visa sig efteråt, och var full, tandläkaren. Han var tandläkare också. Och skulle göra en looping, men den la sig på rygg helt enkelt i vattnet, och de dog. Men då hade vi totalt förträngt det här sen. Minnet var helt borta.
Och så kom det tillbaka i leken.
Då. Kom det tillbaka i leken.
Som en skugga.
Som en skugga, precis, och många år sedan. Men det var en väldigt grabbig miljö, måste jag säga. Oerhört grabbig. Jag tänker att din mannen ändå är någon slags en förebild på något sätt.
Alltså jag tänkte nog det länge, att det här var något typ, ja, men precis som du säger, att det fanns något progressivt i att ändå ha lyckats trycka ner den här manliga sidan och låta då allt det positiva, allt agerande förläggas i det kvinnliga. Men jag har då insett då i när man närmar sig medelåldern att det här är ohållbart. Alltså den här mannen måste befrias från sina modellflygplan och sitt Wikipedia-skrivande. Det råder en typ av obalans här.
Kan det ha att göra någonting med det vi pratade om förra gången, din oförmåga att bli arg?
Absolut, för det är ju det att mannen, nallen mannen, alltså han borde ju ryta till någon gång.
Ja.
Alltså han är ändå kung här.
Ja.
Han har någon slags central gestalt, men han...
Ber han om ursäkt ofta?
Mm, det gör han. Ja. Han gör det. Han tänker att allt är hans fel faktiskt,
ja.
Om någonting går illa. Men han känner också stort ansvar. Ja. Han tänker, det är lika bra att jag håller mig lugn här. Jag måste vara balanserad, annars kommer det här kungariket kollapsa. Det blir för vilt.
Han har världen på sina axlar förstås.
Ja, det har han.
Har han någon förtrogen? Har han någon kossan hos
honom? Nej, han är ju lite kompis med tjuren då, kossans man. Men tjuren är väldigt in i sin värld. Han är programmerare på Nintendo i Japan. Så han är mycket ute och reser också.
Låt som kossan och tjuren passar bra ihop.
De passar mycket bättre ihop. Det är ett mer harmoniskt par. Och sen finns det ju också då en kluvenhet i min familj, att jag har ju två yngre bröder. Jag skulle inte säga att någon av dem är liksom särskilt så där grabbig, men de är mycket, mycket kompetenta på manliga, traditionellt manliga områden.
Som sport eller nej?
Sport, bilar, snickra, bära saker. Särskilt min mellanbror är liksom otroligt stark.
Okay.
Så att om man ska flytta någonting på landet så är det så här, om inte han är med så blir det inte gjort. Och jag försöker liksom, jag kan inte rubba den här saken. Och vi hade en sån uppdelning han och jag när vi var barn, att alla projekt vi gjorde var att jag liksom fantiserade fram någonting. Vi byggde träkojor till exempel, och då var han den som var uppe i träden och liksom snickrade och satte linor och gjorde en hängbro. Och jag stod ner på marken. Jag vågade liksom inte ge mig upp dit förrän jag hade hittat en säkerhetssele och han hade liksom dragit säkerhetslinor överallt.
Det låter som en bra... Han gillade säkert det.
Ja, precis. Ja. Den typen av problemet är när man är vuxen så måste man klara sig själv.
Mm.
Och det är därför som... Jag tror att jag därför har varit så rädd för så mycket i vuxen ålder. För att jag har varit ensam, och då känner jag mig då helt handfallen inför de situationer där jag behöver någon typ av då, både ilska eller styrka. Eller, jag har inte fått tag på det.
Men det låter nästan som att det är kopplat till din känsla av ansvar. Här.
Det finns nog med där också. Ja. Ja.
Att det, om man ändå upplever att man bär världen.
Precis, man är ändå kung i sitt... Ja, unga rike här.
Precis. Då kanske infattar någon form av passivitet. Jag är ju snarare då tvärtom, att jag alltid känt att jag inte knappt är med i kungariket uttaget, utan det är en slags bortaplan hela tiden. Ungefär som att man... Nej, men inte alls, det är ansvaret som kommer. Och jag har ju varit vårdslös med mig själv på många sätt och vis.
Vad är det vårdslösa?
Jag sköter inte min hälsa sådär alltid och... Tänker inte så mycket på vad jag själv har, väl svårt att bottna i vad jag själv vill och såna grejer. Litar inte på mig själv och har väl tyckt att jag fått för mig att jag är tom liksom. Att jag fått för mig att jag inte, det är något fel på mig sådär ungefär. Att jag ska försöka kämpa mig in i den här normala världen och verkligheten som alla andra lever i. Och det är mitt primära uppgift, och då behöver jag inte bry mig om så mycket annat. Då kan jag ta det andra sen med att tänka på vad jag själv vill och såna saker. Utan först ska jag bara in i den här världen. Men det börjar inse nu att det kanske inte är så, utan jag kanske bara måste själv bestiga tronen då i mitt eget kungarike.
Ja, det tror jag också. För varför skulle det vara tomt?
Ja, varför skulle det vara tomt? Ja, varför har jag fått för mig det? Nej, det kanske är för att det har varit mycket saker som har ändrats och blivit... Det har liksom upplevts som att världen har varit dramatisk på något sätt. Det har varit ena stunden, nästa stund så är det någonting annat, och man vet aldrig vad som gäller. Och sen har jag också fått en bild av mig genom min uppväxt, att jag var en knepig typ och såna saker. Från släkt och föräldrar och såna saker. Ja, han är... reserverad och svår att komma in på livet och kan bli arg och kanske har en diagnos eller något sånt där. Men tyvärr har ju inget av det där resultat, har ju, jag liksom tillhör ju skaran diagnoslösa människor som får ändå liksom... Jag gick ju faktiskt och screenade mig för bipolaritet för ett antal år sedan. Jag hade hört av min omgivning att det vore lämpligt med mig. Och då hamnade jag hos en syrisk, han var från Syrien från början, läkaren. Och fick göra ett test, den första uppfångningstesten och sådär. Och kom tillbaka sen, tid senare, och så sa han så här, för han har ingen aning om vem jag var. Jag tror inte han liksom har tittat på tv och sådana saker. Du lever inte riktigt upp till fortsatt utredning här. Men jag har sett de här siffrorna förr, så här. Jag måste fråga dig, jobbar du med något konstnärligt? Musiker? Jag är författare. Ah, Ja, du vet, mitt land där jag kommer från, Syrien, där medicinerar vi inte bort poeter. Men vi gifter oss inte med dem heller.
Nej.
Och det verkligen blev en tankeställare. Okej, man kanske då är det här som jag har också abjektalt i mitt yrke faktiskt helt enkelt motarbetat, att det skulle finnas något speciellt med konstnärer. Jag har liksom gått in fullkomligt genom alla år, så att det ingen slutar, för det är liksom konstnärsgeniet och såna saker har jag varit emot liksom allting. Men okej, man kanske är en konstnärssjäl då. Det finns ett sånt begrepp, att man är lite känslig helt enkelt. Men då hamnar man ändå i ett läge att, ja, lite känslig, men det är ju inte ingenting som man kan gömma sig bakom, utan då får man ju ändå försöka leva med det. Men det var lite lustigt det där, det var liksom lite underligt att det där syntes på de resultaten.
Men då är du väl i alla fall inte tom?
Nej, då är ju inte tom, då är det snarare finns genomsläpplighet, det är väl liksom grejen, att det släpper för mycket, jag släpper in för mycket, det passerar för mycket. Så jag är väl lite lustdriven, och är man lustdriven, då vet man, då kan man liksom ifrågasätta sig själv, varför skulle jag göra det där så oerhört plötsligt väldigt mycket? Jag kanske inte har någon botten egentligen. Men så det har det blivit som ett sånt hål. Men gosedjuren, de slängdes som sagt, och den världen var stor, men den var ju inte så emotionell som din verkar ha varit.
Nej, min var ju, alltså mitt trauma här, jag tror det här hänger ihop på något sätt, var ju att jag upplevde att jag hade också en kompis, min bästis på mellanstadiet, som var med mig i den här forskningen liksom.
Ah, okay.
Och han var ju egentligen ännu bättre på att forska på den här världen. Det var ju primärt mina nallar, men han var väldigt skicklig på att skriva och duktig liksom på organisera upp det här. Så att han var med i den här forskningen. Han var också med i själva presentationerna inför klassen.
Du hade en assistent också.
Ja, jag skulle inte kalla honom assistent nu när jag tänker efter, utan han var någon typ av forskningsledare. Men, okay. Men jag var väl, måste kanske säga, en liksom ideologisk motor, ja, på något sätt. Men traumat kommer då att jag upplever att i hela mellanstadiet så är den här då, min inre värld, väldigt tillåten i klassrummet.
Okay,
för det är inte första gången som de här nallarna nämns i samband med forskningen, utan jag skrev dikter om de här och liksom läste upp dem för klassen. Oh. Så att det här var ett sånt här pantheon som var välkänt, ja, i klassen.
Men dikter är ju också, okej, du gjorde ingen skillnad mellan dikter och vetenskapliga rapporter. Det var samma valör.
Ja, alltså dikterna, alltså så här, mina litterära ambitioner har alltid varit väldigt låga. Jag kommer ihåg en dikt som är så här: kossan står på händerna, tjuren borstar tänderna. Alltså det är liksom, det var inte mer avancerat än.
Nej, okej,
så. Men, ja. Och det var inte dikten i sig själv som gjorde intryck, utan jag tror att att det fanns en annan värld, det accepterade i alla fall klassen.
Mm.
Och det här gick så långt som i början av sjuan, då jag då fick ändå igenom att vi på skolfotot skulle ha vår favoritnalle med. Det skulle vara vår gimmick. Så till och med de tuffa killarna står där med en nalle liksom. Ja, väl fruen eller mannen eller kossan som jag håller där stolt som min bästis. Men sen, ja, det är in i sjuan då, men sen går det några veckor och sen slår då puberteten till med full kraft. Och det här då, från att varit någonting närmast attraktivt, så blir det då töntigt.
Ja, gud.
Och det blir ju otroligt töntigt. Och någonting i mig har fortfarande inte förstått vad det här är. Hur kan det vara töntigt att ha en... Hur kan det vara töntigt med nallar? Alltså eller töntigt för mig, de lever ju. Ja. De existerar, den här världen finns. Alltså hur kan min inre värld vara... Varför är den fel? Ja. Och det där tror jag satt i, det var ett långt trauma på 10 år, då jag försökte liksom förtränga det här att jag hade en inre värld.
Ja, för din inre värld åkte med i sopen där.
Ja, den åkte verkligen ner i papperskorgen, ja, och liksom var tvungen att gömmas. Och...
Men jag måste ändå säga att det var oerhört väl bra gjort att kunna få hela klassen att göra detta i sjua. Jag kan förstå att fallet blir stort då. Det är en form av franska revolutionen, att kejsaren,
ja,
eller så här, kungen och drottningen förstår inte och lever sitt lyxliv än in så här.
Det var verkligen så.
Sen är det bara ett tjup.
Det var verkligen
det var,
så.
Ja.
Ja, så var det ju.
Men du hade liksom på något vis utvidgat, för det var inte någon annan som hade sin...
Nej, det här var liksom unika position.
Ja.
Och jag inser också att det finns någonting... Alltså vad händer i puberteten liksom, sexualiteten föds. Det här är ju väldigt, det var en otroligt icke-erotisk värld, den här nallvärlden. Det är verkligen barnets värld.
Mm.
Och sen så kom ju andra världar in i allas liv då, i högstadiet. Och där satt jag kvar med min icke-erotiska nallvärld. Liksom. Jag blev lämnad där.
Du var kvar i den själv eller fortfarande?
Ja, jag var nog kvar i den själv. Och det där var också, det ledde nog till en lång period av inre ensamhet.
Jag förstår.
Och jag kanske är kvar där än idag. Alltså. Egentligen så skulle jag vilja att den där barnets värld fanns kvar. Och att jag kunde gömma mig där och vara mig själv där på något sätt.
Men att man vill vara sig själv i den världen kan ju också bero på att man inte känt att man kunde vara sig själv i den andra världen.
Jo, absolut. Och man har ju också kontroll i den världen. I den vanliga världen så har man ju inte så mycket kontroll.
Jag hade sandlådan där i så fall. Det var min värld. Och jag upplevde ganska mycket att vilja skriva i livet handlar om att vilja vara kvar i sandlådan. Jag kunde ju sitta där i timmar och inte förstå att min kompis kom och sen var borta 4 timmar och kom tillbaka. Jag trodde inte han hade varit in på toaletten och sådana saker. Vi är väldigt inne i det.
Jo, men det måste väl vara det här som vi pratar om, det som författare menar när de säger jag är bara lycklig när jag skriver.
Ja, den egna världen, fast det är inte det är inte man själv som är kejsare i den, utan det är ju en annan värld. Det är väl som din allvärld. Det är inte, du som
precis,
är man.
Precis, jag är inte med där.
Nej.
Utan det är någonting annat som jag egentligen bara iakttar. Men jag tänker också att gå ännu djupare in i det här. Relationer till andra människor, man måste kunna bygga en gemensam sån här värld. Det får inte finnas 2 världar i ett förhållande till exempel. Det håller inte.
Nej.
Utan världen måste bli gemensam. Och det har kanske varit svårt för mig. Svårt att hitta någon som vill träda in i min värld, för den är så märklig. Och också jag kan ha haft svårt att släppa in någon annan i den här världen. Men jag tänker att det är den djupa gemenskapen. Att ha en sån värld tillsammans.
Resultatet blir, om det inte är en värld, så blir det ju att någon eller båda behöver utplåna sin egen värld.
Ja, det är ju inte bra. Det är ju inte målet heller.
Nej, och det kan ju vara väldigt svårt att veta att det är det som pågår ibland. Mm. Jag har ju börjat misstänka att ungefär som att man, när man var ung, så kunde man ju i princip sova på vilket golv som helst på en loppet, en madrass någonstans. Så var det nog även emotionellt och psykologiskt, att man kunde mer eller mindre ge sig slang under lång tid med vem som helst. Man var väldigt dynamisk i någon bemärkelse. Men när hjärnan blir stelare med åren på något vis, så kommer de här spåren tillbaka från kanske barndom och från sådana saker som gör att man blir den här världen, om den har varit utplånad, om den har varit din egen, den kommer tillbaka när du stelnar. För då stelnar du kring de spåren.
Mm.
Och det kan ha att göra med sådana saker som medelålderskris.
Ja, det är bra att du säger det, för det gör det här väldigt konkret. Det är alltid problem när man pratar om sina fantasivärldar, att det blir ungefär som de berättar om nattens drömmar för någon. Mm. Det är väldigt svårt att förmedla liksom, det som är så viktigt för en. Men när man pratar om det verkliga livet, så är det lättare att bli förstådd. Jag tror att det som jag kallar min kris då, är att den här barndomens ensamhet kom tillbaka. Det som började för några år sedan, att jag alltid känt det där med det sociala livet har varit väldigt lätt och väldigt kul. Det har gått lätt faktiskt.
Mm.
Efter de här lite kämpiga tonåren så har det gått lätt. Liksom alltid trivs med andra. Men sen var det som att det dog.
Men det var kanske för att du lämnade din egen värld helt enkelt då, på något sätt.
Mm. Precis, det var någonting som blev liksom flexibelt och öppet.
Mm.
Och den stora världen liksom strömmade in i en och ensamheten försvann.
Precis.
Men sen så nu, de senaste åren, har den här drömmen om att bara fly till en öde ö eller vara en eremit har liksom kommit tillbaka. Som att jag hela mitt liv har försökt liksom föra ut min inre värld i världen. Mest på ett professionellt plan då. Liksom visa upp, här är jag. Det är så här jag ser ut på insidan. Men sen var det som att den kraften liksom försvann.
Men det var väl ändå en bra sublimering, låt säga. Att ändå försöka i sitt yrke. Men jag kan förstå att det ändå inte går till slut.
Nej, det kanske leder till en typ av ensamhet då, för att det är ju också lite självupptaget. Det är ju det. Alltså någon gång så måste någon annan bjudas in till den här världen.
Ja, det blir väl självupptaget att vara, att ut, utplåna sig själv blir också någon form av, man kan ju tycka att det låter ädelt, men det är väldigt stort arbete i det, tror jag, egentligen, att då hålla på. Man håller ändå på med att relatera till att inte vara, inte stå kvar, ta plats och äga tyngd i sitt eget rike. Mm. Men hur känner du nu då?
Ja, det är en bra fråga. Alltså jag tänker mycket på den här nallenmannen då, hans pipiga röst. Alltså den har nog fortfarande den. Det är en outforskad del av mig som jag inte känner till och inte vet hur jag ska närma mig. Och jag vet inte hur jag ska göra heller. Jag pratade om det förra gången, om olika typer av primalskrik eller låta ilskan komma fram eller förlösa känslomässigt på det sättet.
Jag tänker att tjuren ändå tar över lite grann i hans manliga bekantskap.
Ja.
Han passar sig till tjuren också. Tjuren.
Ja, precis. Men tjuren är ganska tråkig. Han är programmerare. Liksom. Ja. Han är också japansk influerad. Så han är lite sån där meditationsperson. Och så. Okay. Har sina teceremonier. Och ja. Han har ett lite mer spännande liv ja. Ändå.
Men mannen, du menar att du ska skicka den här mannen på primalskrikskurs helt enkelt?
Ja, precis. Det är det han behöver. För att låta de här två sidorna då som jag tycker att jag känner att jag har inom mig. Att de måste bli jämna då.
Ja.
Det är inte bra att ha någonting väldigt okänt inom en själv som man inte känner till. Alltså det kan nog förvandlas till någonting väldigt skrämmande då.
Mm.
Man aldrig går in i det. Det är det där som jag berättade förra gången, att jag aldrig varit arg. Det betyder ju också att jag inte vet vad som händer om jag blir arg. Var det så att jag berättade förra gången när jag var hos optiken?
Nej,
men det var en gång i närtid då jag ändå kände att jag höll på att bli arg. Mina glasögon hade gått sönder, så hade de varit på lagning. Och sen så passade de liksom inte efter det. Det var fronten liksom hade bytts ut, men skalmarna, de här bakom öronen, var detsamma. Och då satt de liksom knasigt på näsan. Mm. Och jag var tillbaka 5-6 gånger och visade liksom att titta, jag har ett sår på min näsa. Alltså det går inte. Och jag ville egentligen ha linser, men liksom fått, det är också en ålderstecken, fått liksom torra ögon. Så jag måste dras med de här glasögonen. Och ganska grovt synfel också. Jag fick glasögon när jag var 4. Vilket nog kan hänga ihop med det här. Att det är väldigt svårt att ta sig an liksom de här traditionellt manliga områden om man har otroligt stora glasögon.
Mm.
Jag fick också väldigt stora glasögon, för mina föräldrar tyckte att det var onödigt att köpa nya glasögon hela tiden. Så det är lika bra att få ett par stora, så
satt inte den glasögonen nu.
Nej, precis. Nej. Det kanske var något barndomstrauma då, att glasögonen sitter fel. Jag var helt då besatt av att de här glasögonen satt fel, och det var säkert något psykiskt, att det bara var någon millimeter fel på näsan, men de halkar ner eller halkar upp. Och till slut stod jag där i glasögonaffären och hos optikern och bara, vad ska jag göra? Jag måste ju få ett par nya glasögon. Och de bara, nej men vi kan inte ge dig ett par nya glasögon. Vi har gjort det, är samma glasögon. Vi har gjort allt som vi ska. Och då kände jag att inom mig väcktes liksom en ilska då, som på något sätt var missriktad, för det var väl inte den här stackars optikerns fel egentligen. Men den väckten bubblade inom mig, och då var jag tvungen att liksom typ svälja 3 gånger, titta ner i golvet. För att det höll på att explodera, och jag såg framför mig att om det här, det första skulle jag vara att stampa på mina egna glasögon. Lite sådär för att bli ett offer och säga, titta nu, så här känns det. Och sen skulle jag liksom riva ner inredningen i hela affären. Och liksom, det skulle släppa lös något oerhört.
Men då kände du i alla fall ilska?
Jag kände hur det började komma.
Ja.
Hur jag liksom började darra i hela kroppen. Och det här ville jag då inte visa upp, så jag var tvungen att liksom stå helt tyst. Och sen muttrade jag bara någonting så här, okej, jaha. Men inom mig så väcktes då det här vrålet då.
Herregud.
Ett djuriskt vrål.
Inom optiken.
Det här djuret som man kanske har då inom sig, något. En stor björn eller apa.
Ja.
Farlig apa. Som bara river ner alla glasögon och stampar på varje glasögonpar där inne.
Men just optikerinramningen känns som att det skulle kunna vara Freuds fallstudier.
Ja, men det hänger nog ihop med den här 4-åringen då, som tror att han är en vanlig människa, men som inser att han inte ser, och då blir tagen till en optiker. Och så får jag då ett tydligt handikapp gentemot alla andra. För de här glasögonen var så stora, så att det gick inte riktigt att springa, och det var något, jag fick någon boll på glasögonen och de gick sönder. Så att jag blev mycket mer försiktig och hamnade väl i den här drömmande positionen då.
Ja, men det här
blev utestängd från världen.
Ja, det här tror jag nog jag kanske inte ska bara skoja bort det här med optiker.
Nej, precis. Det är där freudians då, där sker kastreringen helt enkelt.
Så är det.
Precis. Så måste det vara.
Ja, och det är där du vill återerövra så att säga.
Mm. Och då blev mitt återerövrande, du, det här är ju som psykoanalys. Ja. Mitt återerövrande blev ju förstås när jag var 17 år gammal och fick linser och kunde slippa.
Just det, för nu var det så att du kunde inte ha linserna, var tvungen att gå tillbaka. Nej. Till glasögon.
Ja, och det är intressant att nu börjar det bli riktigt intressant. När slutade jag kunna ha linser? Jo, när jag gjorde Idévärlden i tv, det programmet som du tog över. Jag påstår att det här hände i sminket, men alla är så här, nej, det kan inte hända i sminket, det är något annat. Men jag fick någonting i ögat.
Okej. Okay.
Och jag upplevde som att jag fick smink i ögat, tv-smink.
Uh-huh.
Och då när jag tog ut linsen så rispade jag hornhinnan.
Aj, uh-huh.
Det här vet ju folk som har linser, att det är det värsta som kan hända. Det kan liksom komma någon lite grus innanför linsen och sen när man tar ut den så rispar man hornhinnan. Och då blir det ju jätteont, ögat blir helt rött och det blir också ljuskänsligt. Och det här hände under en inspelning och sen hade vi en ny inspelning 2 dagar efter. Så dagen efter kom jag dit bara, nej men det har hänt, kolla på mitt öga, ja, det är helt rött. Och, oj, oj, oj. Jag var tvungen att åka till ögonakuten då.
Oj. Mm.
Och jag kunde liksom inte titta upp i ljuset, det var väldigt, väldigt liksom, jag vet inte, det var allvarligt, men det gjorde ont. Och ögonläkaren konstaterade då att, nej men du kan inte ha linser, du måste ha glasögon. Så i 2 av de här 8 programmen som jag gjorde sitter jag där med glasögon, vilket jag absolut inte tycker om.
Nej.
Jag vill ju ha linser. Och sen så mot läkarens inrådan då, alltså de sista programmen, så har jag linser igen, fast den inte borde ha det.
Nej, då,
jag kan ha en timme under en inspelning.
Ja, just det. Det är jäkla torr miljö där inne också.
Ja, det är inte bra för ögonen. Nej. Och sen dess har jag inte kunnat ha linser mer än någon timme så där på kvällen, om det är någon fest eller så.
Nej, det här med optiken måste, vi får nog ta och fortsätta på glasögonspåret tror jag. Men jag tänker först till den här mannen att jag har ju hört och talas om framförallt kvinnor som har berättat att de ibland har gått till tal, liksom någon form av coach. Liksom. Sen har de klarat därifrån, så har de liksom nästan gått ner en oktav i sitt tal. Alltså man har gått in som verkligen pipiga människor. Pipit in, liksom, vuxit upp som en pipig människa helt enkelt. Och sen genom då, ja, talpedagogik eller helt enkelt andning, börjat prata med den röst de har egentligen. Skulle inte det här funka på mannen?
Jo, det, för jag tror det. Alltså det är en radiostudio som vi sitter i nu är ju lite som ett kungarike.
Mm.
Och därför har jag alltid känt att i en sån här trygg miljö så har jag kontroll. Och då kommer också min naturliga, djupt grundade röst fram. Och då brukar det mesta gå ganska bra.
Mm.
Men ute i den här vanliga världen, när man åker till bilmekanikern eller något sånt, då blir den pipig.
Ja.
Och hallå, bilen har gått sönder och jag tappar också språket. Så, bil, säger man bil? Vad ska jag säga?
Alltså, oj, det är illa.
Ja, alltså, jag börjar stamma nästan.
Ja.
Alltså, jag förlorar all typ av sån kraft helt enkelt. Jag skulle önska att det var som Italien.
Mm-hmm.
Där finns det nämligen, jag har varit ganska mycket i Italien och iakttagit männen där. Och som jag upplever det så finns det 2 sorters män i Italien. Och alla män är det ena eller det andra. Mm-hmm. Särskilt när de kommer upp i mogen ålder.
Mm-hmm.
Antingen så är de fruktansvärt macho liksom.
Mm.
Och det ser ut som att de bara är, de kan vara jättevackra och de kan vara liksom feminina på ett utseendemässigt sätt. Väldigt mån om sitt utseende och sina kläder. Men de har en macho aura. Och de är jag ganska rädd för. Men det finns en annan manstyp som är, de brukar kalla det för, de röda glasögonens man.
Hur då? De har röda, ja, de har röda bågar helt.
Ja, och jag tror att alla som varit i liksom, det här är ju, jag tror inte det bara gäller i Italien, det är nog tydligast i Italien, men i alla liksom sydeuropeiska länder så finns den här manstypen. Mm. Det är att när du är 40 så köper du ett par röda glasögon helt enkelt, röda glasögonbågar. Och det räcker att signalera att jag är en kulturell, förfinad, sensuell mogen man. Och det visar jag med de här röda glasögonen. Till exempel om du ska gå in på en restaurang och du inte vet var du ska gå. Om du ser att kyparen har röda glasögon, gå dit. Det är en själsfrände. Du kommer känna dig otroligt väl omhändertagen. Om du har en taxichaufför som har röda glasögon, du kan börja prata om konst.
Mm.
Och det här är en manstyp som liksom inte existerar riktigt i Sverige, särskilt inte idag. För det här är inte en man som håller på att träna eller bryr sig om sin kropp, liksom, utan det är en livsnjutare, skulle man också kunna säga, som har en väldigt sensuell relation till livet. Och det finns någonting väldigt välgrundat i den här personens manlighet.
Vilken spaning! Jag satt igen och tänkte på, jag försökte slå hål på den, men jag tror det stämmer ju, rimligtvis. Just det du säger, den öppna, tydliga bejakandet av inte minst konst och den typen av världen.
Och med de röda glasögonen på så slipper du den här tillkämpade maskuliniteten.
Just det.
Grabbigheten, eller vad vi ska kalla det.
Ja.
Men det är inte en total feminisering heller, utan det finns någon typ av manlig kärna intakt här. Det här är kanske den som har gått igenom den jungianska då alkemiska processen och låtit den manliga och kvinnliga sidan mötas. Den belönas genom att kunna bära upp de röda glasögonen. För jag har nämligen varit inne hos optiken och tänkt så här, nej men jag kanske kan ha röda glasögon.
Ja, men varför, precis.
Det går inte.
Varför
jag är inte
då?
Där ännu. Det nej, går
du,
inte.
Du bottnar inte.
Jag bottnar inte i det. Det är någonting att... det är någonting med de här rösterna liksom. Den väldigt pipiga och den väldigt grova rösten.
Ja.
Som nu kopplar till manlighet och kvinnlighet inom mig.
Men du skulle inte kunna prova?
Nästa gång jag kommer hit ska jag komma hit i röda glasögon. Ja.
Tänk om det blir så att din röst automatiskt frigörs. Förstår du?
Det är mycket möjligt.
Att genom det här som ett... Att det får, jag menar, man tänker sig att, det första man tänker är att nej, men du har rätt. Du måste först skaffa dig rösten.
Mm.
Sen kan du ta glasögonen.
Sen kan jag ta glasögonen.
Men det kan ju vara motsatt effekt. Det kan ju vara så att glasögonen gör mannen i det här fallet.
Mm. Jag får gå till optiken, säga okej, de här glasögonen passar inte riktigt, men jag byter ut dem. Jag tar de röda.
Ja. Det här blir så pass brett kulturellt också intressant att vi kanske ska ta och prata mer om det nästa vecka.
Ja, det tror jag.
Röda glasögonen.
Det tror jag. Det tror jag. Vi kanske slutar där för
ja.
Idag.
Ja, vi avrundar där. Ja.
Tack för idag. Tack. Ja.